Martin Österdahl, du debuterade i höstas, eller i augusti i fjol, med en thriller. Kriminalroman Be inte om nåd. Jag vet att det här är en historia som du har burit på dig ganska länge innan den kom ut i tryck. Hur kom den här historien till?
Den kom till från början av egentligen egna upplevelser. Jag blev liksom drabbad av Ryssland och den stora förändringen som jag tycker är den största förändringen i min livstid i vår del av världen, nämligen Sovjetunionens kollaps och Berlinmurens fall. Jag tycker det är väl den enskilda händelsen som har påverkat mig som människa mest. Så jag bestämde mig ganska tidigt för att jag ville lära mig förstå hur Europa kunde vara uppdelat i två delar och hur vi kunde vara så annorlunda och olika varandra på ett sätt, men samtidigt så väldigt lika varandra också. Så att den där nyfikenheten väcktes väldigt tidigt i mig.
Jag vet att du är klassiskt musikskolad. Du har gått igenom Adolf Fredriks musikskola och sjungit i Kungliga Operans barnkör. Och under dina turnéer i Ryssland så lärde du känna landet, och du har också sen kommit att studera både ryska och Östeuropas studier.
Ja, nej, men det var genom musiken som det här intresset väcktes. Och jag hade väl en förmån som inte så många har fått genom musiken, att kunna resa in i de här länderna bakom järnridån och få uppleva hur det var på den tiden. Och jag var ju också uppväxt delvis i England, i London, där min pappa och den sidan av familjen bor. Och att komma då från Stockholm och London, att sen hamna i Budapest eller i Prag eller i Sankt Petersburg, var otroligt spännande. Därför de här människorna var ju på något sätt alltid beskrivna som fienden mot det öppna västerländska samhället. Men de människor jag träffade där var ju absolut inga fiender, utan det var ju vanliga, underbara, gästvänliga, levnadsglada människor som du och jag. Och hur vi kunde leva med den här bilden av Ryssland som arvsfienden i historien. Och den bilden går ju tillbaka väldigt långt i svensk historia, långt innan kommunisttiden. Så att jag blev väldigt, väldigt nyfiken på det där från ett tidigt skede i mitt liv. Och då var det någon som sa till mig, om du verkligen vill förstå det här så måste du studera centraleuropeisk historia, och du måste lära lite ryska och sådär. Och då bestämde jag för att jag skulle göra det.
Den utspelar sig på olika tidsplan och i olika länder, då framförallt då förstås Sankt Petersburg i Ryssland och Sverige. Nutid är våren 1996, och i Ryssland stundar det till presidentval. Varför har du valt just den här tidpunkten?
Ja, dels beror det på att jag var i Sankt Petersburg då och studerade vid universitetet i Sankt Petersburg och skrev mitt examensarbete på plats i Sankt Petersburg. Men det är också så att det här är en väldigt avgörande tid i rysk historia och i europeisk historia som det faktiskt inte har skrivit så mycket om. Och det är många som har sagt det till mig när jag sen presenterade den här boken, att det är inte så många som känner till den här tiden, hur avgörande det var. Det här presidentvalet som var det egentligen första riktiga presidentvalet efter Sovjetunionens fall, där Boris Jeltsin hade lett världens största land, Ryssland, genom en kräftgång ett antal år efter Sovjetunionens kollaps. Han var totalt uträknad, han var gravt alkoholiserad. Han kunde inte ens ta sig ur flygplan vid statsbesök i Irland till exempel, för att han var för onykter. Han påträffades på Pennsylvania Avenue i Washington i kalsonger och skulle stoppa en taxi och beställa en pizza. Och, vet, jämfört med dagens Trump-valkampanj och sådär, så är det ingenting i jämförelse med hur det var 1996 i det ryska presidentvalet. Så att Jeltsin var ju helt uträknad, och alla trodde ju att Zhuganov, som var kommunistpartiets ledare, skulle vinna valet och att det skulle bli en återgång till någon form av kommunistiskt styre i Ryssland. Men någonting hände på vägen där under våren 1996, och Jeltsin lyckades behålla makten.
Och i den här turbulenta tiden så har vi din tankesmedja Vektor och din huvudperson Max Anger. Och de har en filial i Sankt Petersburg där man försöker då pejla stämningarna inför det här presidentvalet och kopplingar mellan näringsliv och den högsta makten i Ryssland, så att säga. Och här har vi då en en ung kvinna som försvinner spårlöst. Hon är då den här vektors utsända i Sankt Petersburg. Varför försvinner hon?
Ja, det ska jag inte säga, för då förstår jag ju spänningen. Det är det hela boken handlar om. Men det vet man inte varför hon försvinner. Hon försvinner spårlöst, som sagt var. Och Max Anger är ju hennes kollega, men inte bara kollega. De är ju dessutom ett par. Och han hade ju då planerat att resa till Sankt Petersburg för att träffa henne där. Och nu är hon borta, så att han släpper vad han har för händerna och åker dit för att söka rätt på henne i bokens inledande kapitel. Och det visar sig då sen att hon genom sina efterforskningar i sitt arbete har kommit en ond kraft på spåren. En kraft som vill verka för att Ryssland inte går en väg mot öppenhet och demokrati, utan fortsatt sluter sig och vill helst då upprätta någon sorts Stalin-liknande totalitärt styre.
Mm. Och om man tänker på din huvudkaraktär Max Anger, så kan man ju också tolka det lite sådär brittiskt, Max Anger, och tänka sig att han bär på en stor ilska.
Ja.
Och det finns ju i hans bakgrund, finns det ju saker och ting som hemligheter som dyker upp till ytan. Och här finns också kanske en osäkerhet. Han är attackdykare, har varit med i krigshärdar i Bosnien. Han äter antidepressiva medel. Så han är ju inte själv heller någon svärmorsdröm, kan man tänka sig. Vad är det som driver honom?
Det som driver honom och Pashi, hans flickvän, de har ju det gemensamt, att de vill till varje pris motverka krafter som inte tillåter människor att leva i frihet. De är båda två berövade sitt familjeursprung på olika sätt. Max är ju uppväxt på en liten ö utanför Stockholm, i Stockholms skärgård längst ut, en ö som heter Arholma. Och hur hans familj hamnade där är ett mysterium. Hans pappa hamnade där som fosterbarn. Och det där är någonting som har präglat hela hans liv. Att försöka ta reda på vad som egentligen hände hans pappa. För hans pappa gick sen bort också ganska tidigt när han var 12 år. Och framförallt då vad som ligger i familjen innan hans pappa. Alltså hans farfar och farmor. Och när pappan går bort, så är det ett stort trauma för Max, och när hans mor sedermera går bort så är han befriad från det löfte han gav till sin mamma att inte gräva i det förflutna. Så att när boken börjar, då har Max ägnat sig åt att försöka hitta svaret på vad som hände hans pappa och hans farfar. Och det är någonting då som återkommer i hela boken i samband med att han söker efter sin älskade i Sankt Petersburg. De här två historierna går ihop till slut.
Och det som det handlar om är bombningar av Stockholm våren 1944, och de här bombningarna skedde faktiskt.
Ja, det stämmer. Det är inte så många som känner till det. Det är inte så många i Sverige som vet om den här händelsen, och jag blev väldigt inspirerad och fascinerad när jag hörde talas om det, för även om jag har läst många år på universitet om Östeuropa historia och rysk historia och svensk historia, så hade jag inte heller hört talas om de här händelserna. Jag hade missat det helt. Och det är väl en sån här klassisk svensk andra världskriget historia. Sverige hade ju som motto under andra världskriget att en svensk tiger. Det vill säga, symbolen var ju en svensk tiger som var randig blågul, men innebörden var ju det att en svensk håller huvudet lågt och säger ingenting. Och det fanns ju ett maktspel som pågick runt Sverige och Stockholm, eftersom vi var neutrala, vi var utanför kriget, och den svenska regeringen hade som sin främsta uppgift att alltid bevara freden och hålla Sverige utanför kriget. Så att det här är väl en klassisk sån berättelse, att det skedde ett anfall mot Stockholm den 22 februari 1944. Och den officiella förklaringen var att det var ett misstag. Att det var bombplan som skulle ha bombat mål här i Finland. Men som av någon anledning navigerade fel och släppte bomber runt Stockholm istället.
Mm. Och där är ju en spionagehistoria som ligger till grund här. Och det här med spioneri är ju någonting som förekommer på många olika plan här. En huvudtes är ju också det här med då våren 1996 och ett försök att tränga in i telekommunikationssystem och slå ut det svenska nätet via simkort som raderas och så vidare och ta över världen på det sättet. Och det kanske är fullt tänkbart scenario.
Ja, om man går tillbaka till 1944 bara ett ögonblick så var det så att den här en av förklaringarna till attacken var ju att, eller kan möjligen vara, att det fanns en rysk spion fångad i Sverige, i Stockholm då. Han var tillfångatagen och dömd för spionage mot kungariket Sverige. Och han blev inte benådad. Och när den här nådansökan avslogs var det bara ett par veckor innan attacken mot Stockholm inträffade. Och sen 3 dagar efteråt så var han tillbaka i Moskva. Så det är klart att det fanns massa olika saker som hände här som inte vi vanliga människor känner till. Och i 1996 då, om man flyttar framåt i tiden till nutidshandlingen här, så är det ju också så att det finns krafter i Ryssland som har intressen i Sverige och i Stockholm. Också, precis som på 40-talet, ofta så är ju kopplingen industrispionage eller industrisabotage på något sätt. Och det här är sånt som är högaktuellt idag och har blivit ännu mer aktuellt för varje år som har gått, känns det som, sen jag först började skriva den här boken, att man kan via distans eller på avstånd göra infiltration i datasystem och påverka valutgången i Amerika kanske till och med, som det pratas mycket om nu. Men det har också gjort sådana attacker i Sverige nyligen där man inte riktigt kan förklara varför telefonnätverket plötsligt inte har fungerat eller varför flygledningstornet på Arlanda plötsligt ligger nere i flera timmar och sådär. Och sen om det är statsfinansierat eller styrt ifrån Kreml eller om det är organiserad brottslighet eller en blandning däremellan, det vet vi ju inte. Men vi vet att sånt här förekommer och det är väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser.
Jag skulle vilja citera en mening här som jag tycker är ganska central i det här sammanhanget. Du skriver nämligen så här: man angriper inte längre med pansarvagnar, man angriper aortan som föder dessa länders system med blod och syre, pengar och information.
Ja, det är en skrämmande tanke, men det är nog så det är. Och jag tror att det finns ett annat uttryck i boken om att krig har också blivit en företagsfråga. Det är inte längre arméer och soldater i skyttegravarna som står för krigsföringen i första hand, utan det går till på helt andra sätt. Och det är det som gör det så himla svårt att begripa vad hotet egentligen är och hur man ska skydda sig mot det. Vi har ju i Sverige ett gammalt försvar med pansarvagnar. Och i och för sig har vi väldigt mycket annat högteknologisk signalspaning också. Men det känns ändå som att den nya tiden kräver att vi helt tänker om vad gäller vår säkerhet. Mm.
Ja, men i dagens läge har man ju återupprättat den svenska armén och placerar truppförband på Gotland till och med.
Det har ju varit väldigt mycket. Jag har ju hållit på med den här boken som du var inne på under många år, vilket också beror på att jag har arbetat med andra saker under tiden. Men när jag först började prata om den här boken, då var ju intresset för att skriva om Ryssland och liksom det ryska hotet och kalla kriget och sådär, det var ju ganska omodernt. det var ju andra typer av deckarhistorier och sånt där som var på modet, och sen kom terror med det muslimska hotet och sådär istället. Men plötsligt så har ju det här med Ryssland blivit superaktuellt igen, och inte minst då Gotlandsfrågan. Och det som fascinerar mig allra mest egentligen i det här, och då går jag tillbaka till vad vi pratade om från början, om att Europa ser olika ut och att vi har så väldigt dålig förståelse för varandra. Det är att det verkar pågå så väldigt lite kommunikation och dialog med vårt stora grannland i öst. Och att det alltid har varit så. Vi hör ju från dem att de skrattar ju åt de här nyhetsinslagen i svensk tv om att Ryssland hotar att invadera Gotland eller Sverige. Och för många ryssar som jag pratar med så är det helt befängt. Varför pratar vi överhuvudtaget? Vad ska Ryssland med mera kvadratkilometer till? Det är redan världens största land. Så att här finns det finns väldigt lite utbyte mellan den svenska kulturen, alltså befolkningen och den ryska. Och det har alltid varit så, verkar det som. Och det är lite märkligt med tanke på att vi är en timme bort med flygplan.
Jag tänkte på det här att i dagens krigföring med citattecken så ser ju kanske bytet lite annorlunda ut än en kvadratkilometer. Man vill komma åt andra saker. Och hur försvarar man sig då mot de här intrången?
Nej, men det var det lite grann jag var inne på. Det är svårt att dra skiljelinjerna mellan vad som är statligt och vad som är kommersiellt idag i Ryssland. Och så är det ju i Amerika också. Försök att dra gränsen mellan amerikansk militär och amerikansk militärindustri. Det är inte så lätt. Det kan man säga om Sverige också. Sverige har ju neutralitet och ett eget försvar som finns där delvis för att försörja den svenska vapenindustrin. Alltså det är en symbios där. Vi måste ju ha en egen vapenindustri eftersom vi är alliansfria. I Ryssland så är det så att där har du till exempel då den här gasledningen North Stream som har varit väldigt omtalad. Där man vill dra en pipeline i Östersjön. Och då är det ju ett ryskt gasbolag som driver detta. Men det är ju den ryska staten. Eller är det inte det? Det är väldigt mycket gråzoner. Och många människor som jag pratar med, de menar ju att lägga en gasledning på botten av Östersjön, det utförs av dykare, samma dykare som utför sprängattentat eller som placerar ut radarsändare på havsbotten eller kommunikationsutrustning för ubåtar och liknande. Och att ge dem fri lejd till Östersjöns botten och dessutom hamnar i Gotland, det innebär att vi nog med all säkerhet kommer att ha annat än bara gasledningar placerade på vår havsbotten. Och därför så är det inte en fråga om bara ekonomi eller miljö, som vissa hävdar att det är en miljöfråga, utan det är i allra högsta grad en säkerhetspolitisk fråga om man ska ha en rysk pipeline i Östersjöns botten. Därför att där den pipelinen ligger på havsbotten, det är där den militära gränsen kommer att ligga sen.
Jag tänker lite, när jag läste din deckare så tänkte jag att den ligger ganska nära en dystopisk framtid också, för det där scenariot, även om det är skildrat 1996, 1944, så kunde det också vara skildrat lite snäppet framåt i tiden för hur ett tänkbart scenario ser ut när det finns någon som slår ut all kommunikation och kommer åt central information från en stat, så att säga. När du skrev den här deckaren, så den hittar kanske sin egen nisch, för deckare idag kanske lite letar sig inåt den här samtidsrealistiska genren. Man skildrar en ensamstående mor eller far som är detektiv, men det här är ju verkligt hårdkokt gängthriller som rör sig i ett politiskt klimat, i ett historiskt sammanhang och så vidare. Hur mycket tänkte du på att du kanske måste nischa dig som deckarförfattare?
Jag har inte tänkt på det på det sättet, utan jag har för det första tänkt att jag vill skriva böcker som jag själv tycker om att läsa. Och jag tycker mest om att läsa böcker som är underhållande, där det är mycket fart, men där det också finns en djupare botten, där det finns en historia som jag kan lära mig av, där jag känner mig lite klokare efteråt och där jag blir nyfiken på att lära mig mer efteråt. Sådana böcker gillar jag själv att läsa. Sen tycker jag om när the stakes are high, som man säger på engelska, alltså när det inte bara i någon citationstecken handlar om en kvinna som är mördad i skogen och vem är det som har mördat henne, utan att det finns en social agenda, att det finns en global konsekvens. Det tycker jag själv är spännande.
här lyser ju genom din stora kärlek till den ryska kulturen, musiken kanske, Tchaikovsky till exempel. Mm. Och en respekt för det ryska, men samtidigt så finns här nog också den här, på sätt och vis, en fruktan för det ryska. Vad är det som du fruktar i det ryska, i Ryssland?
Det här intresset då som väcktes som barn, jag tror att det började genom rädsla. Rädsla blandat med fascination. Alltså man växer upp i Sverige som jag gjorde under 70-80-talet, så varje måndag klockan 3 så ljuder det här stridslarmet över Stockholm som är ett invasionslarm. Jag vet inte hur många huvudstäder som fortfarande kör med det klockan 3 varje första måndag i månaden, men det gör man i Stockholm och gjorde i alla fall på den tiden, som man gör lite mer sällan nu för tiden, men hur som helst. Jag var väl som många andra barn på den tiden lite rädd för det här med kärnvapen och tredje världskrig. Det var ju så kapprustningens tid mellan Sovjet och USA, och två supermakter som kunde med en knapptryckning förinta hela planeten 1000 gånger om ungefär. Helt galet egentligen att det kunde ha blivit så. Men det var ju så. Och de där vapnena finns till stor del kvar. Men så jag tror att jag hade en period när jag var väldigt rädd för det här. Jag var väldigt rädd för kärnvapen. Jag var väldigt rädd för ett tredje världskrig. Och Ryssland var, det var hotet. Det var aldrig så att vi var rädda för amerikanerna i Sverige. Och jag tror att ett sätt att överkomma sin rädsla är ju att skaffa sig kunskap. Så jag tror att min nyfikenhet till stor del handlar om att jag måste försöka förstå det här. För att jag är rädd för det. Mm.
Och nu vet jag att bok nummer 2 kommer ut ganska inom kort. Och du fortsätter med Max Anger och spåret från Ryssland, eller hur?
Absolut. Vi flyttar oss några år fram i tiden. Nu har ju då Putin blivit president i Ryssland. Han blev ju det på nyårsdagen år 2000. Plötsligt stod han där bredvid Jeltsins sida. Ung och ganska tanig figur som ingen visste vem han var. Men han var nykter i alla fall, och det tyckte vi var positivt. Och sen så visade han sina rätta färger lite senare. Så vi är i 2000, och då är vi liksom nästa tid i historien då det blev ett stort, då världen höll andan. Världen höll ju andan 1996 vid första presidentvalet, men även augusti 2000 då den här boken utspelade sig, så höll världen andan, därför att då inträffade någonting som lite grann tog slut på den. Man brukar säga att 90-talet var en tid av närmande och öppenhet i Ryssland. Men det tog slut i augusti 2000 i och med att atomubåten Kursk gick på grund i Norra ishavet. Och plötsligt så var det kalla kriget tillbaka. När västmakterna erbjöd Putin sin hjälp att bärga de här stackars 118 sjömännen som satt fast i en plåtburk på 118 meters djup. Och inte hade någon syre. Men han tackade ju nej till den hjälpen. Och visade då en väldigt kall, blodig sida som han sedan dess har fortsatt visa egentligen. Man brukar säga att Kursk-katastrofen var den som formade Putin och hans ledarskap väldigt mycket. Så att det är där historien tar sin fortsättning i nästa bok. Men då är vi till stor del i Sverige. Därför att det är samtidigt som Kursk går på grund i Norra ishavet, så sker en rad märkliga mord på högt uppsatta svenska tjänstemän i Stockholm. Och Max Anger är den enda som ser kopplingen mellan dessa två händelser.